Avsnitt 138 av Stormens utveckling är det här. På plats i Malmö musikstudio är jag, Ola, och du, Liv.
Hej!
Hallå! Och du ska prata om kvinnlig sexualitet senare i det här avsnittet.
Ja, det stämmer.
Men jag ska först nu prata lite om vad som ska återstarta historien.
Okej.
Okay. Det har varit ett av de återkommande temana i den här podden.
Just det.
På topp 20-listan över de mest älskade återkommande temanarna i den här podden senaste året.
Det finns bara topp 5 teman, eller kanske 3. Det är kvinnlig sexualitet och historiens slut.
Ja, det är två av tre eller 2 av 5 som bockas av idag då. Ja, just det. Ja, men det är kul ändå att så många av favoriterna från topplistan är med i samma avsnitt. Precis, men det är ju då att jag pratar om det här och jag har då, ja, det är då att jag har läst böcker som heter saker som The End of History och The End of the End of History.
Mm.
Befinner vi oss vid slutet av historien? Eller befinner vi oss vid slutet av slutet på historien?
Mm.
Och om slutet på historien tagit slut, betyder det att historien har börjat igen? Eller befinner vi oss i någon slags limbo? Det är slutet på historien, perioden tagit slut, men trots det har historien inte börjat ännu.
Mm.
Så jag har då intresserat mig för den här brännande frågan. Mm. Kan någon snälla svara på om vi befinner oss i historien, slutet på historien eller slutet på slutet av historien?
Mm.
Och då blev jag ju glad när jag läste en sak på Adam Tooze Substack.
Men behöver man säga så här, varför folk säger att det är slutet på historien? Det är väl så här, alla, det liksom finns inte längre någon ideologisk politisk debatt. Eller du tänker inte säga det, utan du tänker bara liksom utgå från att folk vet det.
Ja, men precis. Det är Fukuyama som skrev den boken, The End of History, om liberalismens slutgiltiga seger. Men jag kommer in på det här efterhand.
Mm. Mm.
Så att jag ska inte lämna er helt i sticket med det där. Men i alla fall då, är vi i historien, slutet på historien eller slutet på slutet av historien? Jag funderar ihjäl mig på det.
Mm.
Hur är det? Kan någon snälla säga? Och då blev jag då väldigt glad när jag läste en sak på Adam Tooze Substack. Och Adam Tooze är andlig ledare för Tooze Boys-rörelsen.
Mm.
En av de mest livskraftiga vänster-Twitter-subkulturerna just nu.
Okej.
Okay. The Tooze Boys. Och Adam Tooze är en brittisk ekonomisk historiker som är verksam i USA som professor vid Columbia University. Och han har då en kult kring sig som kallas Tooze Boys, eller Tooze Bros ibland. Oftast Tooze Boys, tror jag.
Hur stavas hans efternamn?
T-O-O-Z-E.
Okej. Okay.
Och han och kulten kring honom uppmärksammades nyligen i ett stort porträtt i New York Magazine. Och i den beskrivs det då hur alla dirtbag left-personer som tidigare var shitpostande Bernie Bros och Chapo Trap House-lyssnare nu istället blivit Tooze Boys.
Mm.
Nu istället för den här lite råa, röjiga shitpostar-stilen, den hånfulla shitpostar-stilen, då vill de istället att den här då artiga, charmiga britten med extremt gedigna akademiska meriter ska förklara hur allt ligger till för dem.
Okej. Okay. De har ställt upp sig lite grann. Det är som när skinheads blev Ultima Thule.
Ja, det var bra. Väldigt bra, neutral, oskavig liknelse du kom på där. Ja, men det kanske finns en gräns för hur många gånger man orkar skrika libtard till olika människor som jobbar på MSNBC. Och så vill man istället ha lite sådär äkta fakta och logik och kött på benen istället. Och, ja, jag vet inte om det är något sånt.
Mm.
Så då har Adam Tooze kommit in istället. Han förklarade hur allt ligger till med hjälp av enorma mängder fakta och statistik och bred interdisciplinär kunskap över många akademiska ämnen. Då förklarar Tooze liksom hur ekonomin och världspolitiken hänger ihop. Och då blev jag ju himla glad mot bakgrund av det här då, när jag läste Adam Tooze skriva i ett inlägg på sin Substack att Perry Andersons läsning av Fukuyamas End of History ändrade hela min intellektuella bana.
Wow.
Adam Tooze läste alltså Perry Andersons kritik av Fukuyama och det förändrade allt för honom. Och då tänkte jag, toppen, i den här texten måste det vara så att där finns den bästa förklaringen till varför det inte stämmer att historien tagit slut i och med liberal kapitalism.
Mm.
Där finns det ett riktigt bra case för varför liberalism och kapitalism samhället, likt tidigare samhällsformer, också har inbyggda motsättningar som gör att det är ohållbart i längden och kommer gå under. Och en ny social organisation kommer uppstå. Där kommer det finnas ett riktigt bra case för varför och hur historien kommer fortsätta bortom liberalism och kapitalism samhället.
Mm.
Och den här Perry Anderson är då en äldre, som jag förstått, väldigt ansedd brittisk marxistisk historiker. Och det är ju då som sagt då självaste Adam Tooze som rekommenderar självaste Perry Anderson och säger att det här han skrev är en så jävla bra take på End of History-tesen att den förändrade hela mitt liv.
Mm.
Då måste det vara något i hästväg, tänkte jag.
Mm.
Så jag då införskaffade boken där den här taken fanns. Och den här då, Perry Andersons kritik av Fukuyama, den finns då i en bok som är en essäsamling som heter A Zone of Engagement. A Zone of Engagement från 1992 är den här boken.
Mm.
Så han skrev liksom då den här boken, eller den här essän om Fukuyama, skrev man ganska direkt efter att Fukuyamas bok kommit ut. Eller samma år. För det var ju då år 1992 som den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama kom ut med sin bok The End of History and the Last Man. Där han då drev tesen att liberal demokrati parat med kapitalistiska sociala relationer är den historiska processens slutpunkt. Att det alltså är detta då att se på historien som en evolutionär process och att den är linjär. Den rör sig framåt från en socioekonomisk epok till en annan, från aristokratiska samhällen, från monarkier och teokratier till liberala samhällen, till liberala, demokratiska och kapitalistiska samhällen. Och att precis då när han skrev sin bok hade sovjetkommunismen, som var en stor utmanare då, hade kollapsat och förpassats till historiens skräphög, precis som kanske fascistisk ultranationalism, som varit en annan utmanare tidigare under 1900-talet, hade gjort. Och nu stod då liberaldemokrati kvar som ensam segrare.
Mm.
En social ordning som inte är paradisisk, men som mer än någon annan man kan komma på löser motsättningarna. Som mer än något annat system både tillfredsställer människors materiella begär och behov och deras strävan efter erkännande och värdighet.
Mm.
Att det liksom är den här då tesen då, att vi kommer inte röra oss bortom det här till en ny social ordning. Och det handlar väl mycket om socialismens död. Det är väl egentligen rätt mycket det Fukuyama utropar där. Att vi kommer inte röra oss bortom det. Det kommer inte liksom, varuformen och lönearbetet kommer inte avskaffas. Men Fukuyama skrev den här boken 1992 och Perry Anderson skrev då det här svaret samma år. Och det är då det är en essä på ungefär 100 sidor som heter The Ends of History. Liksom en essä som finns i den här boken, The Zone of Engagement. Men det är liksom ett långt kapitel i den boken, heter The Ends of History.
Mm.
Och jag läste då den här essän girigt för att få reda på vad det är som kommer upphäva slutet på historien.
Mm.
Och i den här texten gör då Perry Anderson en slags historisk tillbakablick på End of History-begreppet.
Mm.
Att det börjar då med tyska filosofen Hegel, som var samtida med franska revolutionen och Napoleon. Och att Hegel då, enligt vissa Hegel-tolkare i alla fall, såg den liberala staten som kom ur franska revolutionen som historiens slut.
Mm.
Att en ny norm för politik har för alltid etablerats nu.
Mm.
Att alla politiska anspråk var från och med då tvungna att vara baserade på att människor har en universell rätt till frihet.
Mm.
Det var den anden som franska revolutionen släppte ut ur flaskan. Att alla människor har rätt till frihet. Och den anden gick inte att stoppa tillbaka igen.
Mm.
Och det är lite då den här Hegel-tolkningen som Fukuyama lutar sig emot. Att när Berlinmuren föll och Sovjet kollapsade, alltså då var det egentligen bara en bekräftelse på det Hegel visste redan 1806. När han såg Napoleon rida in på sin vita häst i Jena. Att där kommer den historiska anden.
Mm.
den som sprider franska revolutionens budskap i världen. Det var inte, friheten var inte här liksom som ett fullbordat faktum. Det återstod ju att avskaffa slaveri och införa rösträtt och kvinnokamp och så vidare. Men den nya normen för politik hade etablerats och historien gick då obönhörligen i den riktningen.
Mm.
Och att då Hegels grundläggande koncept blev aldrig förbättrat efter det här. Alltså de friheterna Hegel ansåg vara den definitiva formen för modern frihet, det konceptet blev aldrig förbättrat. Att staten som framkommer vid slutet av historien är liberal på så vis att den genom lagar skyddar och erkänner människors universella rätt till frihet, och den är demokratisk på så vis att den bara existerar med de styrdas samtycke, med medborgarnas samtycke, skriver Fukuyama. Ja, men i alla fall, Perry Anderson drar då historien om slutet på historientesen, och han skriver då om Hegel och om huruvida Fukuyama använder Hegel på ett rimligt sätt, och han skriver om andra end of history-teoretiker som franska 1800-talsmatematikern Antoine Cournot och rysk-franska 1900-talsfilosofen Alexander Kojève. Så det är liksom en sån översikt och sammanfattning och ganska lång bakgrund till konceptet. Men anledningen till att jag läser är ju då att jag vill ha den här payoffen.
Mm.
Vad är det grundläggande problemet med Fukuyamas vision?
Ja.
Vad är anledningen till att han har fel och att historien visst kommer starta om?
Mm.
Och till slut då kommer det, efter att jag tragglat mig igenom en 80 sidor och sådär.
Mm.
Då kommer det.
Mm.
Och så var det bara miljön. Det var miljön.
Okej, att kapitalismen producerar så mycket miljöförstöring. Mm. Så att, tror han att liksom miljön ska... Alltså jag vet inte, att vi kommer att vara tvungna att sluta leva som vi gör för att det är för mycket miljöförstöring, eller kommer vi att dö ut, eller vad tror han?
Ja, det är väl det att vi måste, alltså att det är, de ekologiska problemen är liksom då en, något som det här systemet inte kan hantera. Så därför det blir liksom en intern motsättning, eller vad man säger, som inte kan hanteras genom det här systemet,
som är
för stor. Mm. Liksom.
Men varför blir du så besviken på det här? För jag menar, det är väl en poäng? Eller menar du att du redan visste det, eller menar du att det inte stämmer?
Ja, kanske alla tre. Jag har tröttnat på det, jag vet det redan, och jag är rädd att det inte stämmer.
Mm, jag förstår.
Jag är trött på det med miljön som slagträ.
Ja.
Jag vet redan om det. Mm. Jag börjar oroa mig för att det inte stämmer.
Okay.
Nej, men det är liksom
så det är end of history i alla fall.
Ja, jag vet inte. Nej, men det är att Perry Anderson skriver...
Men hur fan kan du säga att det inte stämmer? Det är väl klart att det stämmer, eller? Jag menar, det stämmer väl ändå?
Att, det stämmer ju. Alltså, det är ingen som säger att det inte stämmer, att det är ett problem. Men det är frågan är ifall det liksom... Är det här ett problem som omöjligen kan samexistera med dagens sociala relationer?
Tror du inte det? Att så här på sikt, jag menar...
Ja, jag vet inte riktigt. Jag... Kanske. Men som sagt, jag hade hoppats på något annat.
Ja.
Men det är i alla fall då att...
Det har varit kul, men det har varit något helt annat. Som det har varit något som ingen kunde förutse. Så vad är det som kommer sätta stopp?
Ja, jag vet inte vad jag förväntade.
Liksom att han typ hade skrivit så här, en annan art kommer ta över, eller alltså någonting sånt. Någonting väldigt, väldigt oväntat.
Vi måste bli ett ekonomiskt system för att kunna försvara oss mot rymdaporna som anfaller.
Mm.
Att det är det som är liksom den grundläggande begränsningen med liberalism och kapitalism i samhället, att vi inte kan samordna ett försvar mot rymdaporna. Ja, men att Perry Anderson skriver då att de här då nyligen självständiga postsovjetiska länderna,
mm,
det de vill ha, och det liksom övriga länder utanför väst, utanför OECD-länderna vill ha, det är då västerländska konsumtionsnivåer.
Mm.
Att Fukuyamas vision är då att det som har hänt i Sydkorea och Taiwan, liksom den ekonomiska tillväxt de så här asiatiska tigerländerna hade haft redan då, 1992, det ska hända i resten av världen, utanför OECD.
Mm.
Perry Anderson skriver slarvigt översatt, finns det några materiella förutsättningar för att andra världen och tredje världen ska kunna reproducera de nuvarande mönstren i första världens konsumtion? Uppenbarligen finns det inga sådana förutsättningar, skriver han. Lite gammaldags lingo där, men första världen med första, andra, tredje världen, man säger inte det lika mycket idag. Första världen är väst, andra världen är Warszawapakten, kommunistländerna. Mm-hmm. Tredje världen är resten. Mm-hmm. Afrika och Asien, ja, okay, och så.
Mm. Det kanske är det som man sa under kalla kriget. Då,
ja, det är lite kalla kriget lingo. Ja.
Ja.
Men han menar då på att den livsstilen som åtnjuts av majoriteten av medborgarna i första världen idag är oligarkisk rikedom, vars existens bygger på att den är begränsad till en minoritet.
Mm-hmm.
Om alla människor på jorden ägde samma mängd kylskåp och bilar som invånarna i Nordamerika och Västeuropa skulle planeten bli obeboelig.
Mm. Men så är det väl, eller?
In the global ecology of capital today, the privilege of the few requires the misery of the many.
Mm.
Han skriver att om alla människor på jorden fick en diet som innehöll bara hälften så mycket djurbaserade kalorier som den genomsnittliga amerikanens konsumtion, så skulle inte jorden kunna försörja sin nuvarande befolkning. Om amerikansk matkonsumtion blev generalized, blev liksom allmän, att alla hade matkonsumtion som genomsnittliga amerikanen, skulle halva jorden utrotas.
Mm-hmm.
Jorden skulle bara kunna försörja 2,5 miljarder.
Okay.
Det fanns 5 miljarder då.
Mm.
Och han skriver att ozonlagret tunnas ut, temperaturen stiger, kärnkraftsavfall ackumuleras, skogar avverkas, arter dör ut. Ja, men det är mycket det då, att historien är inte slut på grund av den ekologiska krisen. Och Fukuyama har ingenting att säga om detta, skriver han.
Mm.
Men den ekologiska krisen är då att det är liksom en inbyggd motsättning i vårt system som liksom inte går att lösa inom systemet. Och ja, men är det liksom det, alltså jag är inte den man ska lyssna på.
Nej.
För att få reda på exakt hur svåra de ekologiska problemen är. Men jag är inte så säker på att man ska lyssna så mycket mer heller på så här samhällsvetare som likt Perry Anderson, som använder ekologin som ett så här trumfkort och så här självsäkert fastslår att det är omöjligt att reproducera första världen i tredje världen utan ecological ruin, utan ekologisk undergång.
Mm.
Liksom för att, men hela grejen är så här att, jag vet, det är som att man använder som något så himla, som att det är så tydligt och självklart, men det är så här, alltså det är ganska luddigt vad exakt menas med att reproducera första världen.
Mm.
Alltså på vilket sätt menas det, liksom att det finns, någon absolut ekologisk gräns för att höja världens levnadsstandard? Är det det som menas?
Mm.
Och liksom, och vad menas med ekologisk undergång och kris och så vidare?
Mm.
Att det finns liksom stora problem är uppenbart, men det är liksom, det är ett väldigt så här oprecist språk. Kris låter ju som att det är det här undantagstillståndet som ställer allt på ända och blir då liksom en yttre tvingande kraft. This changes everything, som Naomi Klein säger då.
Mm.
Det här förändrar allt. Men det är liksom, det är väldigt så här luddigt. Vad menar att folk säger kris, men det, alltså det kan betyda så himla olika saker, eller verkar betyda väldigt olika saker i olika personers huvuden. Alltså bara för att det är väldigt illa det som sker och behöver åtgärdas, betyder det inte nödvändigtvis att det är något sådant som har en sån akut politisk potential, eller vad man ska säga.
Mm, mm.
Att folk använder ordet kris om klimatet framför allt. Och vissa liksom hör då i ordet kris att det här är domedagen.
Mm.
Liksom alla kommer drabbas jättetydligt. Alltså miljarder människor kommer dö i närtid.
Mm. Mm.
Alltså kan man till och med liksom höra kanske så här från vissa håll. Men att, alltså egentligen är det kanske snarare frågan om att gå mot en värld utan korallrev.
Mm.
Där levnadsbetingelserna på vissa platser blir betydligt svårare. Och antalet klimatflyktingar kommer att öka.
Mm.
Så här, men kanske också en värld där färre människor kommer dö i naturkatastrofer. Trots att naturkatastroferna blir vanligare.
Mm.
På grund av bättre infrastruktur och så.
Mm.
En cyklon i Bangladesh är mycket mindre dödlig idag än på 60- och 70-talet.
Mm.
På grund av bättre infrastruktur och byggnader och rutiner och organisering och så vidare. Att det kan vara så, för att det här är liksom då ett, så här, alltså ett luddigt komplext, alltså det är ett jättestort problem, men det är också luddigt och komplext och det är massa faktorer, inte bara mängden växthusgaser som påverkar, utan också liksom hur våra samhällen och vår samarbetsförmåga kommer utvecklas de närmaste decennierna.
Mm.
Och sen är det också kanske så då att om vi inte alls lyckas stävja koldioxidutsläppen under det här seklet, är vi kanske på längre sikt på väg mot liksom riktigt, riktigt obehagliga scenarion.
Mm.
Där vi har liksom ett klimat som är så här dramatiskt annorlunda för hela mänskligheten. Ja, det, men det är liksom, som sagt, lyssna inte på mig, men kanske inte på typ Perry Anderson heller.
Nej.
Jag menar att bara saker han påstår här i den här texten 1992 om självklara ekologiska gränser har kanske åldrats så där, kan jag känna när man läser det.
Mm.
Att, för det är så att det finns liksom en lång historia från gröna rörelsen av att korrekt uppmärksamma verkliga miljöproblem, men det finns också en väldigt så lång historia av så här självsäkra malthusianska domedagsprofetior som inte åldrat så väl.
Mm.
Att jorden har exakt den här bärförmågan.
Mm.
Och på andra sidan finns stupet.
Mm.
Att det här är absoluta gränsen för hur många människor vi kan vara. Det här är absoluta gränsen för hur mycket energi vi kan använda. Eller är det så svårt, för man vill verkligen inte spela ner de ekologiska problemen. Men det är något det här när de liksom används, kanske ofta utav vissa så här vänstertänkare, som det här tydliga slagträt. Att,
mm.
att de funkar på det viset. Att det är någon så här absolut tvingande gräns som bara är så. Det här supertrumfkortet man bara kan kasta fram. Att, jag vet inte, jag tror jag blir mer skeptisk till det på något vis.
Mm.
Att även om man så här ska ta de ekologiska problemen på största allvar, så tycker jag ändå inte att det känns hundraprocentigt att se dem som en självklar motor för historien.
Nej.
Att det är ekan som är historien, är liksom inte ekologin en 20 hästkrafters motor man bara kan installera och sen använda för att byta kurs.
Mm-mm.
Att jag tänkte mer på det så förut.
Mm,
att, då, alltså då var jag mer inne på kanske att lyssna på sådana argument.
Mm,
att,
mm.
Att det är så liksom. Mm, att det är verkligen något som upphäver slutet på historien.
Mm.
Att det ekologiska problemet gör våra samhällen lika omöjliga som det var omöjligt att ha en totalitär kommunistisk ekonomi i ett land i en värld av öppna marknadsekonomier.
Mm.
Att på samma vis som västs överlägsna ekonomiska resultat var magneten som slet sönder sovjetkommunismen och drog in de länderna i sin sfär, i den västerländska sfären, är liksom den ekologiska realiteten magneten som kommer slita isär våra samhällen och liksom tvinga in oss i en då logik där vi tar in den ekologiska realiteten. Liksom att det är så lite de här tankegångarna är, att det är samma sak på något vis. Och jag vet inte.
Det är ju också det liksom att den där första magneten, att dra in liksom en planekonomi i marknadsekonomi, där är det liksom en sån jättedirekt personlig vinning liksom, att man bara får ha typ finare kläder och godare mat i kylen typ.
Mm.
Och det är inte riktigt den kanske då personliga drivkraften som ska få en att så här, äta kött bara en gång i veckan eller vad det nu är, inte flyga flygplan till Thailand på vintern och så.
För att det ska vara det så krävs det lite grann att man nästan då har en sån Extinction Rebellion förståelse av problemet. Och då blir det ju så. Alltså om man, men det är inte riktigt supportat i mainstreamvetenskapen liksom, att det är ett problem på den nivån. Eller liksom ett så akut och snabbt problem som drabbar så många samtidigt liksom.
Nej, men så det är ingen kris det här med bina och sånt, alltså att de...
Jo, men kanske är det så. Kanske är det så.
Är det inte så här om inte att bina håller på att dö ut, och när de inte finns så kommer det inte finnas typ någon mat på jordklotet eller något liknande?
Vi kommer alla svälta ihjäl inom 6-8 månader.
Ja, men är det inte så lite? Jag menar inte inom 6-8 månader, men att...
Nej, alltså, jag tror inte vi kommer... alltså...
Ja, du tror det kommer vara så att... Det kommer hända sådana saker, men man kommer bli bättre och bättre på att så här, hantera de sakerna. Och sen kommer man ändå kunna leva vidare på andra sätt, och man kommer kunna liksom manövrera förbi detta inom ramen för det samhällssystemet som finns.
Ja, men det kan jag nog tänka att det finns en viss sån alltså underskattning av liksom hur bra människor kommer vara på att manövrera runt de här problemen också. Alltså, vi är ju liksom inte, alltså, så är det också med människor, vi är ju inte bara så här en skock med får som bara står kvar i en värmebölja, utan då rör vi på oss och försöker hitta en lösning och så vidare. Mm. Nej, men jag menar bara att jag blir mer skeptisk till det som den här då självklara liksom motorn för historien. Att det är det här som liksom, det här stora supertrumfkortet man kan kasta upp framför Fukuyama, och så är allt han säger förvandlas liksom till vatten. Det är vatten värt det efter att jag kastat upp supertrumfkortet ekologin. Eller så är det kanske supertrumfkortet. Det kanske är det ekologiska problemet som får oss att ta nästa steg mot ett helt annat samhälle. Mot någon slags socialism. Mot att avskaffa lönearbetet eller vad det kan vara.
Ja. Avskaffa privat ägande.
Ja.
Avskaffa meritokrati.
Ja, alltså det kanske är så då. Men jag har bara blivit mindre säker. Mm. Eller vad man ska säga. Eller om jag någonsin har varit så säker, men jag, mm. jag blev mindre benägen att lyssna på de argumenten mm. jämfört med för några år sedan.
Mm.
Alltså, det är liksom det här med att det skulle vara så självklart att det ekologiska problemet inte kan samexistera med ungefär de sociala relationerna vi har nu. Att jag vet inte, jag känner mig rätt när någon säger det, att det är helt självklart, så ja, precis. Ja, men det är som när jag kom fram till att Perry Anderson skrev det, att nu blev jag bara såhär, åh gud, fan. Var är det här igen nu? Jag känner mig lite trött på det.
Efter, ja, jag fattar.
Inte så. Jag är inte så imponerad av det längre.
Nej, förstår.
Men Perry Anderson skriver då att, alltså han skriver kanske inte exakt bara ekologin, utan han skriver då till exempel på ett ställe att the central case against capitalism today is the combination of ecological crisis and social polarization it is breeding.
Mm.
Alltså, ja, att caset mot kapitalismen är liksom kombinationen av den ekologiska krisen och den då sociala polariseringen som den andas, som den frammanar. Mm. Mm. Och, men det kanske, ja, men kanske att jag mer då har börjat dra åt att det snarare sociala polariseringen i så fall som är ett bättre bett.
Just det.
Om man så ska försöka hitta liksom en möjlighet till att historien skulle kunna startas om.
Mm.
att där kanske det är mer så här tvingande då, att det måste till en grundläggande förändring snarare än vad det liksom är den ekologiska krisen som kommer frammana den. Alltså, som vi pratade om i förra avsnittet, till exempel med The Void eller med marknadiseringen under särskilt 80- och 90-talet som söndervittrade gemenskaper och organisationer och liksom fackföreningar och så vidare och skapade The Void, tomrummet, att vi mer och mer bara blev en massa av atomiserade individer. Och när det gäller den grejen så finns det ju då liksom ett vänstercase eller en vänsterberättelse som är att den organiserade arbetarrörelsen blev krossad på 70- och 80-talen i de industrialiserade, mest utvecklade länderna. Att kapitalet behövde göra det för att stabilisera kapitalismen.
Mm.
Den för starka arbetarrörelsen orsakade inflation med ständigt ökande lönekrav. Och i Sverige gick det så långt som till och med att man då började diskutera de här löntagarfonderna, liksom socialisering på riktigt.
Mm.
Så man var tvungen liksom att krossa den här för starka då för arbetarrörelsen med för mycket agens, eller vad man ska säga. Och sedan dess, i den då så kallade nyliberala eran från 80-talet och framåt, har då stabiliteten upprätthållits med hjälp av en ökning av private debt. Att folk har inte alls fått löneökningar i paritet med företagens vinster och i paritet med mycket BNP har ökat. Men istället har man fått konsumera på kredit. Alltså billiga krediter. Man har fått lån istället för lön. Men att det har då börjat bli ohållbart nu. Och just nu är vi då inne i att inflationen rusar igen för första gången på länge.
Mm.
Trots att det inte finns någon organiserad arbetarrörelse som försöker pressa upp lönerna.
Mm.
Men det är ändå då löntagarna som kommer ta smällen av den här inflationen. Mm. Att det blir högre priser utan att de får högre löner. Och att det här är då liksom ett recept för instabilitet och social oro. Och att det här då visar på hur instabil kapitalismen ändå är i sig själv då, menar man, och att den inte kan hantera sina inre motsättningar.
Mm.
Att det är kanske då vänsterberättelsen de senaste 50 åren eller sånt där.
Mm.
Men att det ändå har varit då den här långa perioden då utav det här då man, arbetarrörelsen har varit krossad, men man har liksom bara försökt hålla alla nöjda med konsumism och konsumtion då ganska länge. Men det har ju ändå då hänt saker nu sedan 1992, som Perry Andersons text från 1992, att där, då 1992 så skriver han om hur, liksom, hur utarmad och tom demokratin har blivit, att knappt hälften röstar i USA.
Mm.
Men alltså, det har ju liksom ändrats idag.
Mm. Mm.
Att jag pratade om det i avsnitt 118, då jag refererade till en artikel av Anton Jäger där han lanserade begreppet hyperpolitik.
Just det.
Att han menar på att vi har gått ifrån postpolitiken som fanns under 90-talet till hyperpolitik idag.
Mm.
Att den här politiska apatin som präglade 90-talet är på ett sätt väldigt långt borta nu.
Mm.
För att det är högt valdeltagande i många länder. Joe Biden valdes med rekordmånga röster. Brexit-omröstningen var den största demokratiska folkomröstningen i brittisk historia. Black Lives Matter-protesterna var ett enormt massfenomen. Massor av människor på gatorna.
Mm.
Men att det här liksom, det är bara politik på ett sätt då. Att Jäger menar på att, liksom, att hyperpolitiken kännetecknas på ett sätt av att allt är politik, men det är inte politiskt på det där 1900-talsviset. Att det, liksom, det har inte skett en återupplivning av masspartiet, facket och konfliktnivån på arbetsplatserna, utan det är liksom den här höga emotionella nivån hela tiden då. Att det är liksom,
att man är fast i en statisk hysteri.
Ja, precis. Statisk hysteri. Rasande stillestånd och andra beskrivningar av det. Jag menar att det är så idag att alla är politiska så, alla är politiska på det viset att de är hysteriska, men de är hysteriska individer. Väldigt få är en del av organiserade intressen. Men intresset för politik och intresset för att ha takes och åsikter om allt möjligt har då varit enormt de senaste åren jämfört med för 10-20 år sedan. Att det är nog något alla anekdotiskt kan känna igen sig i. Att det är något som har, att det är något som har hänt. Det är någon skillnad då på slutet av historien och slutet av slutet på historien. Om det är där vi befinner oss nu. Att det är något som har hänt, det är någon skillnad. Och hela det slutet på historien-konceptet är ju något som ältas mycket i den här podden Bungacast, som jag har refererat till x antal gånger i tidigare avsnitt av Stormens utveckling. Och Bungacast, eller de har ju då en tagline, The Global Podcast at the End of History. Och de har gett ut en bok med den titeln också, The End of History. Men i alla fall i det senaste avsnittet var just Anton Jäger gäst och pratade lite mer om det här med hyperpolitiken. Hur politiken är tillbaka, men då inte som på 1900-talet med masspartiet, fackföreningen och olika organisationer för kollektivt handlande där det är tydligt vem som är medlem och vem som inte är det. Utan alla rörelser idag är då mer flytande och flyktiga och mycket mer i det digitala. Han pratade om Black Lives Matter-protesterna som exempel. Att det å ena sidan var det de största demonstrationerna i USAs historia. Men att de då å andra sidan hade den här, då lite, den här flyktiga hyperpolitiska karaktären. Vi kan lyssna lite här. Det är lite långt klipp. Och det är en inspelning från ett live-event, så lite burkigt ljud. Men i alla fall, här pratar han om det, om BLM och så vidare.
With the Black BLM protests also in the United States, it's a very clear example that these were the biggest protests in numerical terms in American history. Never in the history of the United States had so many people been on the street for such a sustained period of time. Now, of course, what this led to in the end of 2020 was a decrease in the budget for certain police forces, and in the end, the actual trial of a police officer, which was a new historical point. If we look 2 years later, we see that all of the police departments in question, which lost their funding at the time, have now regained it, part as a response to a new crime wave. And this, I think, again, captures the paradoxical nature of the new type of hyperpolitics we're trying to describe, where you have intense political energy, enormous polarization, contestation, and enormously grand demands about abolishing the police, about paying reparations, about completely restructuring the entirety of the American state. And then 2 years later, it is that a group of people went to a party continuously for 2 months, clamored for certain changes, and now it's not clear who actually participated in the protest and what kind of institutional legacy the protests have left behind. I think this is the central metaphor I want to use, where the comatose state of our patient has ended. They're looking at the world, they're experiencing things, but there is no capacity for agency and there is no capacity for political action like you had in the 20th century.
Patienten har vaknat ur koman, den tittar på världen och ser saker och tycker saker. Att det är skillnaden jämfört med end of history eran. Då var patienten bara i koma.
Just det.
Men den är sån som har vaknat och inte kan röra på sig. eller bara ligger och skriker.
Just det.
Nej, men precis, för den har då på samma vis som under 90-talet, under end of history, har patienten ingen kapacitet för agens, men den har börjat gorma. Att han säger det var att BLM, alltså det var de största demonstrationerna någonsin. Det var en extremt intensiv politisk energi, enorm polarisering och enormt radikala krav om defund the police och reparations och omstrukturera hela amerikanska staten och så vidare. Men om man tittar på det 2 år senare, så säger han då att då har liksom alla polisdistrikt som blev av med finansiering fått tillbaka den nu. Och det är som om att BLM, alltså nu 2 år senare, vad var BLM? Det var som att det var, han säger då något i stil med att det var en grupp människor som gick på ett event i 2 månader, krävde ett antal förändringar. Och idag är det väldigt oklart vilka som faktiskt deltog i protesterna och vilken institutional legacy protesterna lämnat efter sig. Vilket avtryck de egentligen gjort på USAs institutioner och så vidare. Jag menar att det är en enorm energi och det liksom är stora politiska krav. Men rörelsen och kraven är inte nog förankrade i samhället och institutionerna för att förmågan till verklig förändring ska finnas. Alltså det är en så här oorganiserad, extremt arg svärm som kan uppstå plötsligt och skapa ett jävla liv. Men sen liksom skingras den och lämnar inget spår efter sig.
Nej.
Och alltså också just då, apropå det här med ekologin, att de pratar också om ekologiska protester i det här samtalet, i det här avsnittet av Bungacast. Att det är en del av samma grej, eller samma logik ofta, att det är inte det att de inte vill något. Alltså Nej. De har tydliga politiska krav som ofta är extremt radikala.
Mm.
Att det är kanske då att Extinction Rebellion eller vilka där går ut på gatan och bara skriker så här liksom, sluta elda olja 2025.
Mm.
Totalstopp från 2025. Men det är liksom, ja, det är helt utan förankring. Alltså man skapar ett jävla liv och det kan också vara så här att man då politikerna blir rädda och skakade så här. Man får Justin Trudeau eller Boris Johnson att utlysa ett klimatnödläge. Att det är som, precis som med BLM, att demokratiska politiker säger så absolut, ni har rätt, vi ska göra som ni vill. Men i praktiken har då den här oklara, oorganiserade svärmen, alltså det är ingen organisation som kan sätta något emot kapitalet.
Mm.
Det är liksom, kapitalet är mycket mäktigare och bättre organiserat. Mm. Det finns ingen organisation som kan göra något tryck mot kapitalet sen när det liksom är dags att dra en oljepipeline.
Nej.
Man kan liksom bara twittra att Trudeau är en hycklare då, men det är det liksom.
Mm.
Så att kanske har då inte historien återstartats, men det borde ändå då vara ett första steg att patienterna vaknat ur koman och börjat skrika.
Mm. Okay.
Även om det inte har någon agens ännu.
Nej.
Alltså först måste väl ändå patienten vakna. Eller?
Mm. Ja, okej. Okay. Mm.
Alltså om man ska se det positivt. Mm. Alltså förutsatt att man är en sån som vill att historien ska starta igen.
Jag lyssnade på en intervju med den svenska sociologen Marie Bergström som är verksam vid Demografiinstitutet i Paris.
Mm.
Du tog upp henne i förra avsnittet av Frågelådan.
Just det.
Och då berättade du också att hon har kommit ut med en bok nu i år som heter The New Laws of Love. Online dating and the privatization of intimacy.
Mm.
Hon forskar då om nätdating och hur det har förändrat samhället på olika sätt.
Just det.
Och jag tänkte inte gå in så mycket på det. Men jag tänkte bara prata om en sak som hon tog upp i den här intervjun i den här podden. Podden heter Bonjour Paris.
Mm.
De intervjuar bara olika typ svenskar som bor i Paris eller något liknande.
De har inte krånglat till namnet.
Nej, det är rätt så bra namn tycker jag. Bonjour Paris.
Mm.
Men ja, det var inte fel på det. Men det var en sak som hon tog upp som hon har lagt märke till efter att ha forskat väldigt länge om nätdating då. Och det var en sak som då nätdating specifikt har satt fingret på.
I grunden så, det nätdating framförallt gör, eller som det har gjort för mig åtminstone väldigt tydligt, är att verkligen sätta, alltså peka på i vilken grad heterosexuella relationer fortfarande bygger på traditionella könsnormer, men också att man faktiskt inte säger så mycket vad man vill. Alltså, och det tror jag skulle gälla även i en svensk kontext. Alltså, det är ganska ovanligt på en nätdating-app att man säger så här, men jag är beredd att göra det här, men jag är inte beredd att göra det här.
Ja, hon menar liksom att nätdating fortfarande präglas då mycket av traditionella könsroller och att det fortfarande är ovanligt att uttrycka vad man vill i nätdating. Till exempel att säga, jag är beredd att göra det här, men jag är inte beredd att göra det här.
Alltså, menar hon sexuellt då?
Mm, precis.
Mm.
Och det här menar Marie Bergström är en sak som skiljer så här heterosexuella appar från gay-appar, eller mer specifikt dating-appar för bögar.
på gay-appar, alltså när, med bögar som dejtar, så är det mycket mer tydligt att man kan vara väldigt explicit med vad vill man göra, med vem, hur, var och hur ska det här gå till. Och så är man okej, ja, men då ses man. Är man inte okej, ja, men då får man träffa någon annan. På många straight-appar, alltså för heterosexuella personer, så är det så väldigt mycket så saker som ska ske utan att man pratar om det. Utan att man pratar om sex, utan att man sätter ord på vad man ska göra.
Så hennes forskning visar då att på heterosexuella appar så pratar man inte om sex och sätter inte tillräckligt hög grad ord på vad man ska göra. Och att heterosexuella inte gör det lika mycket är dåligt, menar hon i den här intervjun, eftersom det blir en grogrund för missförstånd.
Och jag tror att allt det här är ju en grogrund för missförstånd. Det finns naturligtvis fall där det finns sexuellt våld. Men jag tror att det finns en ännu större grogrund för missförstånd, det vill säga att det inte är nödvändigtvis övergrepp. Men att de här två personerna som träffas inte riktigt är med på vad som kommer att hända nu och vad ska vi göra tillsammans och hur långt är vi då beredda att gå. Att man inte pratar om det och att sen då efteråt att det kan ge upphov till väldigt dåliga erfarenheter helt enkelt. Så jag tror att nätdating sätter på något sätt ljuset på att vi måste prata om vad vi vill, men vi gör inte riktigt det.
Det är ju det här då, att vi borde prata om sex och vad vi ska göra och komma överens om det innan och så. Det finns ju en sån slags diskurs i samhället, folk som vill det. Eller jag menar, tänker att det är lösningen, att det ska leda till jättemycket mer positiva erfarenheter om man gör så.
Men det är som på bögappar att de säger om man är, jag vet inte vad säger man, topp eller bottom, ja, eller mottagare eller givare eller... Ja, det är väl också någon term jag hörde, om man inte heller vill ha liksom penetrationssex utan bara vill ha oralsex och så. Jag kommer inte ihåg om, att det finns någon sån lingo, någon terminologi.
Just det. Men det som är uppenbart är då att när det kommer in kvinnor i bilden, då är då det här slutar hända, att man berättar exakt vad man vill ha. Och om jag förstår Marie Bergström rätt så verkar hon tillskriva detta traditionella könsroller eller liksom normer i samhället, att kvinnor inte liksom så här kanske vågar uttrycka egna behov eller så.
För det gäller både då lesbiska och heterosexuella dating-appar.
Jag vet faktiskt inte, hon pratade bara om bög-appar. Hon sa ju fast gay, men så sa hon, så jag vet faktiskt inte. Men... hon menar liksom att om kvinnor uttryckte innan de träffade män exakt vad de ville göra och hur och vad de vill och inte vill göra sexuellt, då skulle det då dels skydda mot övergrepp och dels skulle det skydda mot negativa erfarenheter i det stora hela. Det är väldigt optimistiskt, väldigt teknikoptimistiskt och optimistiskt kring mänskligheten. Det är optimistiskt kring kvinnor, tänkte jag på också då. Att det vittnar om en bristfällig förståelse för kvinnor och hur kvinnor är. Jag kommer ihåg ett gammalt avsnitt av den här sitcomen Scrubs som innan gick alltid på Kanal 5. Varje tid som helst man sätter på Kanal 5. Och då sa karaktären Turk har bestämt någonting med sin flickvän Carla. Kommer inte ihåg vad. Hur som helst då ändrar sig Carla plötsligt. Och då frågar Turk henne, hur kan du först vilja en sak och sen bara vilja något annat? Och då svarar Carla, have you ever met a woman? Och det är så jag känner lite när en forskare vill att kvinnor på heterosexuella dating-appar ska liksom skriva en lista som är så här, vad vill man göra sexuellt, med vem, hur, var, när ska det här gå till? Och sen ska man ses, sen ska man genomföra den listan. Och om allt bara går enligt den planen och ingen avviker från överenskommelsen, då ska det så att säga då vaccinera kvinnor från negativa upplevelser och allmänna liksom besvikelser. Och då vill jag också säga, have you ever met a woman? Det finns faktiskt också forskning. Jag tyckte du läste en rolig forskning om kvinnlig sexualitet som är så här, som är gjord av en kanadensisk sexolog som heter Meredith Shivers som gjorde 2015. Hon har gjort så här forskning på mäns och kvinnors sexuella responser. Genom att hon då sätter en liten mätare kring mäns penis och liksom för upp något litet mätinstrument till kvinnors vagina och de här som instrumenten mäter då liksom blodflödet i de här organen, liksom hur upphetsad man blir helt enkelt. Och sen så lät hon en massa försökspersoner titta på en väldigt så här bred variation av klipp, alltså videoklipp som föreställde massa olika saker. Till exempel föreställer man klippen en man och en kvinna som har sex. En naken man som går längs en sandstrand. En man som ger en annan man oralsex. Två kvinnor som har sex. Och också klipp på bonobo-apor som har sex.
Mm.
Och alla klipp var det typ 90 sekunder. Och mellan klippen visar de filmer som liksom inte föreställde människor alls. Typ film på en skog eller något sånt.
Mm.
Och det som hände i den här undersökningen var att männen responderade med att bli liksom sexuellt upphetsade av de sakerna som de innan hade sagt att de blev sexuellt upphetsade av.
Mm.
Alltså, om de hade sagt att de tände på män, mm, så tände de mycket riktigt på män. Om de hade sagt att de tände på kvinnor, så tände de på filmerna där kvinnor var med och så vidare. Fast inte på det andra då.
Mm.
Ingen av männen blev sexuellt upphetsade av filmen på de här bonobo-aporna.
Mm.
Men kvinnorna var så här, att helt oavsett vad de hade svarat att de tände på, så blev de sexuellt upphetsade av alla klippen. Mm. Även de på en skog som var med dem. Mm. Nej, jag skämtar bara, inte dem. Men
de blev sexuellt upphetsade av aporna som,
ja,
hade sex.
Precis. Ja. De blev också upphetsade av aporna. Mm. Det var väldigt speciellt, för de blev liksom, till exempel så här, kvinnor som hade sagt att de var heterosexuella blev ändå sexuellt upphetsade och kollade på kvinnor som hade sex, till exempel.
Mm, mm.
Så var det inte för männen då.
Ja, just det. Okej, okay, ja. Precis. Så att, så man då väldigt, har ett väldigt öppet sinne.
Ja, precis. Simply just seeing sexual activity was enough to activate women's sexual response systems, säger Meredith Shivers om sin forskning. Det är väldigt svårt hur man ska tolka detta, för det är också det att de faktiskt, men en sak som man kan säga att forskningen visar var liksom att kvinnors sexuella upphetsning är mer ospecifik, medan mäns är mer specifik. Alltså preferenserna är mer liksom tydliga. Mm. Så här, att männen var så här, jag tände på den här exakta saken, och då gjorde de mycket riktigt det.
Mm.
Ja, men att män är mer så specifika, så är det hela tiden, alltså förlåt, men jag ska inte vara så här, men det, man vet inte vad det beror på, men det är ju ändå lite mer så att män är så här, att de, män som har manlighet som norm säger, mm, alltid så här om kvinnor, tjejer lyssnar på musik till exempel, eller att tjej samlar på någonting. Mm. Och det betyder att man liksom inte lyssnar på någonting speciellt och inte samlar på någonting speciellt.
Mm.
Utan att man är mycket, mycket mer, man opererar inte riktigt på det sättet, helt enkelt, kring så här, jag har något konstigt eget påhittat mål som jag ska genomdriva till punkt och pricka. Det är liksom ett sätt att vara, som är lite annorlunda än det här mer ospecifika förhållandet till allting runt omkring sig. Eller så här, jag vet inte om man ska kalla det för en mindre specifik sexualitet, eller om man ska kalla det för typ att man har en mer liksom att inte, man liksom går inte så mycket på så här, bara vissa egna. Jag tycker det är en sak som också talar för att kvinnor generellt har en mindre specifik sexualitet än män, är liksom en, men till exempel att det inte finns några kvinnliga pedofiler, tycker jag är ett annat argument för detta.
Mm.
Eller menar, det finns ju kvinnor som då och då begår sexuella övergrepp mot barn. Det är jätteovanligt, men det händer. Men grejen är att det känns liksom så himla konstigt för en kvinna som skulle ha en sån specifik sexuell orientering. Alltså det känns liksom att kvinnor inte har en sån specifik sexuell orientering, utan en mer, vad ska man säga, eller liksom att sexualiteten bygger mer på andra saker än så här, den här speciella praktiken eller den här speciella grejen.
Mm. Mm.
Typ att det är mycket mer så här liksom, en situation, en vibb, en relation, vad någon annan vill, vad som händer där och då. Alltså mycket, 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 mycket mer det än så här att händer den här handlingen på det här sättet. Jag tycker det känns liksom så jävla konstigt att föreställa sig att man skulle så sitta hemma och så knattra ner en speciell handling. Mm. Och sen bara så, oavsett vem det är, hur den personen, liksom vad den har för vibb, vad det är för allmän så stämning. Mm. Mm. Skulle man bara så bara, sker den här handlingen och så här, är detta ett barn, då kommer det här. Alltså förstår du, liksom, jag tycker den typen av sexualitet upplevs som väldigt främmande.
Ja, just det. Att det är liksom inte bara pedofili som är otänkbart, utan det är otänkbart att överhuvudtaget kunna ha en sån formel för sin sexualitet. Ja. Som är generaliserbar. Sådär, att jag gillar när någon som ser ut så här har sex med mig på det viset, eller?
Alltså det är klart att det skulle kunna vara så, men man har en positiv vibb, men det är liksom en, jag skulle säga att det handlar mer om så här, eller menar, jag är absolut ingen expert, det är hon som är experten, men jag upplever att det här, alltså vad ska man säga, det här liksom optimistiska önskemålet att kvinnor ska bli så här, att det som ska hindra kvinnor från sexuell besvikelse ska vara så här, att man ska typ så hitta på en lista på sina egna liksom preferenser. Det är liksom bara så, liksom att så här, min preferens, jag har en sexuell preferens som är att det inte ska finnas en lista i förväg. Till exempel. Om det är en sexuell preferens.
Det är den sexuella preferensen nästan alla tjejer har. Och det har de redan signalerat på datingapparna.
Jag vill absolut inte att det ska vara en konstig lista som någon har liksom förutbestämt. Det känns liksom helt sinnessjukt. Det är som så här, har du sett en tjej klä på sig när hon ska gå ut? Liksom, har du sett en tjej bestämma att hon ska på sig vissa kläder och sen gå ut genom dörren med de kläderna på sig? Om du inte har gjort det, Marie Bergström, så förväntar du inte att kvinnor ska skriva en lista på vilket slags sex de ska med män innan de träffar dem. Och så att ingen ska bli besviken sen efter det mötet.
Lyssna, Marie Bergström. Män är från Mars. Kvinnor är från Venus.
Nej, det är inte så. Det är inte så. Men det är så att man försöker tvinga in liksom alla i... Jag känner mig faktiskt feministisk kritik mot det här. Liksom, att man, för jag upplever att det är att man försöker tvinga in kvinnor i en manlig norm faktiskt. Att man ska försöka så här, vara så. Varför ska man vara så? Det är helt liksom... Förstår du vad jag menar?
Ja, det är ungefär som att man i feminismens namn ska vara föräldraledig i 2 månader och sen sätta barnet på förskolan. Så ja, är det att man ska förklara vad man har för sexuella preferenser.
Nej, men precis. Men det är som att säga så, typ, det bästa är att alla tjejer, bara små flickor ska bara ha på sig bygger bobkläder, typ.
Mm.
Det är liksom enda sättet att uppnå jämställdhet, att förbjuda dem att ha prinsesskläder, typ.
Mm.
Det är liksom den typen av progressivitet andas det, tycker jag. Men det är möjligt att det här är då... Nej, men det kanske är framtiden. Jag har ingen aning. För mig låter det som en mardröm. Och också att det absolut inte kommer kunna hända i verkligheten.
Ja, men det låter som ett konstigt förslag. Eller jag tycker det verkar konstigt på att hon bara liksom... Alltså rent intuitivt tycker jag det verkar konstigt att tro på att det här skulle vara en så himla bra lösning.
Ja, visst.
Dels då för att tjejer inte liksom kan förklara vad de vill. Men också så här att killar på datingappen alltså skulle... ha en sån lista. Du måste göra det här och det här och det här i sängen.
Alltså för också, det har vi kommit överens.
Det har vi kommit, jag vet inte, alltså jag har ju också, eller jag har aldrig varit på Tinder eller på någon nätdating överhuvudtaget, men bara som man också har förstått ändå lite grann hur mönstren ser ut där. Att, alltså det verkar konstigt från det killperspektivet att ha de här tydliga kraven. Jag tänker liksom att de flesta, är inte de flesta bara ganska nöjda med att vill någon träffas? Jag vill bara träffa någon.
Men jag hörde i Unge Meijers lidande att Bianca berättade en story om att hon hade matchat med en kille på Tinder som hade skrivit till henne, kan du tänka dig att alltså, ha ett så här lek, alltså teparty för dockor. Mm-hmm. Alltså kan du tänka dig att liksom för dem menar.
En tebjudning med dockorna.
En tebjudning med dockor, exakt.
Som någon slags
förspel. Typ. Ja,
förspel,
eller rolllek.
Okay.
Men då är man ju också väldigt specifik, tänker jag, att man liksom har en sån grej.
Mm.
Men
Man kanske skriver det i chatten sen då. Det är svårt att ha det i sin profil. Jag vet inte. Men sen, om man känner sig trygg i chatten.
Man måste känna sig jättetrygg om man kommer det förslaget. Men jag tänker, man tänker sig liksom en slags utopisk framtid där folk kan skriva sådana saker i en chatt hela tiden. Så bara, ja men nu, jag vill att du ska ha den här tebjudningen och bla bla. Och sen ska kvinnor då skriva så. Jag vill 5 minuter detta, 10 minuter detta, 5 minuter detta. Och sen efter det ska det här hända och sen så.
Mm.
Eller är det att man ska skriva så här, jag vill inte ha sex på första dejten. Eller så här, jag kommer att ha sex på första dejten. Nej, men det är väl, jag vill inte, jag orkar inte gå ut annars. Jag vill. Nej men liksom att, jag tänker inte träffa dig för att inte det här kommer innebära de här 5 grejerna. Nej, men jag vet inte. Men det, var liksom, men det finns en allmän slags liksom optimism kring det. Att man ska så formulera mål. Det liknar lite, tycker jag. Alltså, det är någonting med det som... Jag ska inte säga att så här, kvinnor är från Venus. Men det är någonting med liksom att inte... att vilja så typ effektivisera och göra mätbart och liksom målinrikta. Jag ser det som en del av något annat i samhället, som är att alla hela tiden ska formulera mål kring olika saker överhuvudtaget. Att det bara är så här, barn på förskolan ska typ formulera mål kring så här, vart de vill vara i slutet av terminen. Eller typ, det spelar liksom ingen roll hur liten man är, för man ska alltid ha så här, eller jag vet inte, eller typ så här, ibland har jag varit så här gäst, vad heter det? Så när man är liksom så eller oprofessionellt, men inte ens kommer ihåg vad det heter. Jo, man är när man ska liksom bedöma en annan persons verk på till exempel en konsthögskola, så kan man bjuda in en separat person som är en verksam konstnär som ska opponera. Man är opponent på någonting.
Mm.
Men i alla fall, när man ser hur, till exempel när man jobbar på en konsthögskola, så är det jätteofta så här liksom att folk som ska göra ett konstprojekt, att de hela tiden, för att de går på en utbildning, så måste de hela tiden beskriva samtidigt sina mål och sin arbetsprocess hela tiden.
Mm.
Typ att det är liksom en sån jättestor grej liksom överallt i samhället, att liksom när du gör konst så ska du samtidigt, alltså du ska börja med att formulera vad det är du vill med ditt verk och vad det ska säga och processen dit och din arbetsprocess. Och sen bara, men i verkligheten så tillkommer liksom konst, eller vänta, jag har liksom aldrig varit med om att ett konstverk skulle tillkomma på ett sätt där man först formulerar något jävla mål och skriver någon konstig... Liksom, för det liksom, händer liksom inte alls på det sättet.
Nej, men alltså, ska man se det så då? Liksom att man ska formulera ett sånt mål ungefär som en så här konstnär som bara skriver klyschorna. Kulturrådet vill höra. Vill
ja,
höra.
Precis,
så man ska göra så här, och så ser jag på hur vi ska ha sex. Vi ska ha de här ställningarna och det här ska hända. Det här är bara, det här är bara något snack, sen så blir det ju som det blir liksom. vi måste ha den här handlingsplanen
det här,
innan.
Exakt, det här är något som man bara liksom så här, liksom på kvartsamtalet så måste jag fylla i en sån här enkät och lämna in till min fröken, vad är mitt mål i engelska, vad är mitt mål i matte. Men det är bara liksom en sån otroligt jobbig administrativ uppgift som man gör liksom vid sidan om, som en slags påläggning av liksom det som egentligen sker, som är liksom någon slags mycket mer så här liksom intuitiv invibbande av olika saker.
Mm.
Men det är liksom som att man även då när det gäller sexuella möten ska liksom vara en sån person som liksom, nej men, som, eller formulera mål, det håller folk på med hela tiden, att man ska formulera mål för liksom nästa år eller de 10 kommande åren i ens liv, och vad ska man vara och så vidare.
Mm.
Och det finns en väldigt stark tro på det, att man ska liksom formulera det och vidta mått och steg för att det ska hända och sånt. Och så för när på liksom händer någonting någonsin på grund av det, att någon liksom så här, eller så här, det är
vad fan ska man skriva i de här liksom, men det är väldigt konstigt också då, för att vet jag, att träffa någon så här romantiskt och sexuellt, att det ska vara något slags möte också, så att det, alltså det blir också väldigt konstigt här då, att man på förhand ska bestämma vad man ska ut av, att det inte ska liksom vara någon slags vad ska man säga, resonansupplevelse där man själv låter sig liksom omformas av det och så vidare, utan att man bara ska vara den här kunden eller liksom den som är on top av det liksom.
Exakt.
Och går man ska... och får vad man har bestämt på förhand och så vidare, så att det är ju
det som är det sjuka i det, absolut. Men så är det ju, det som är det sjuka i det, att det blir som att man ska säga typ att det är en helt individuell upplevelse där man förväntar sig ett visst resultat, det är så här, inte någonting som innefattar två personers erfarenhet. För det är så här, om jag skulle säga så här, men typ att kan man skriva så här då en sån, vad tänder upp sexuellt, vad vill du göra, så här, typ så jag vill att den andra personen ska bli bedårad av mig. Det här är vad alla tjejer som vill, tror jag. Mm. Så jag skulle liksom tycka att jag är så otroligt snygg på riktigt, bli så här besatt av mig på det slags sätt.
Till exempel det som är tjejen i Hon har ett sätt.
Exakt,
vill jag vara.
Jag vill att du ska se på mig.
Jag
så,
kommer som... ha på mig små band runt mina handleder och andra i mitt hår. Och jag vill ska du bli fruktansvärt bedårad av.
Jag vill att du på riktigt ska känna för mig så som Jakob Hellman kände för den tjejen som han skrev, du har små band runt dina handleder. Det är väldigt sexuellt uppfattande. Men... men det ska inte vara något jävla fake. Det ska inte vara någon jävla liksom fake betagenhet, utan det måste vara liksom den här riktiga effekten på dig.
Mm.
och se det i ögonen på dig.
Mm, mm.
Men det är ju väldigt svårt att skriva det som ett krav i en sån lista. Men grejen att det hon menar kanske för att undvika missförstånd, det kanske är så här typ att undvika fuckboys kanske då, eller vända vad hon menar. Hon pratade för sig om det här, men typ så här, typ så jag är ju ute efter ett seriöst förhållande. Men det tycker jag också är väldigt svårt att säga, för att liksom så här, ska man säga det så här bara för att man är ute efter ett seriöst förhållande, så betyder inte det att man tänker ha ett seriöst förhållande med nästa person man träffar. Alltså det måste ju handla om så här, finns den vibben där då?
Mm.
Alltså så. Och om du inte gör det, eller så här, typ jag är bara intresserad av tillfälligt sex, och sen så typ träffar man någon som man då tycker jättemycket om, alltså det kan ju också hända såklart. Så att jag menar, det är också svårt att bestämma i förväg så här, vi kommer bara att ses och ha tillfälligt sex till exempel.
Men är det
ingen kommer bli sårad av det, för det har vi på förväg bestämt.
Men den grejen är väl, som jag förstått, ändå väldigt vanlig. Att så är väl tjejer framförallt oftast väldigt tydliga. Så. Jag vill ha bara seriösa, bara sådana som är intresserade av ett seriöst förhållande kan höra av sig.
Ja, men exakt.
Vad jag har hört. Mm.
Ja, precis. Men det verkar ändå som att hon är mer inne på att man ska skitsamma, jag ska sluta trash-talka Marie Weiström. Hon har säkert gjort jätteintressant forskning, och jag har inte läst hela den här boken. Jag lyssnade bara på det här. Det var bara ett sätt för mig att få blåsa liv i den gamla åsikten att jag tycker det är fel när mannen är norm i samhället.
Okej, ja, men det var det då. Vi hörs igen nästa vecka. Stormens utveckling är tillbaka om en vecka igen. Hej då!
Hej då!